Ja, då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälsoveckan. Jag heter Erik och med mig på tråden har jag Jakob. Hejsan, hejsan.
Hallå Erik, välkommen tillbaks.
Tack så mycket. Sjukdomarna höll på att säga över, men det är de inte riktigt. Men vi kämpar på här. Prata kan man göra ändå, tänker jag. Så att vi får...
Ja, precis.
Det blir lite mer intensiv klippning här bara av Marcus. Så ni slipper höra på host här nu ett tag framöver.
Ja, det är tufft alltså.
Hur står det till, Helsingborg?
I Helsingborg är det bra. Det är snart sommarlöp på riktigt, så att säga. Men tjejerna har varit på fotbollsskola. Det är fint väder. Midsommar och sådär. Så jo, det är fint. Ska inte klaga för mycket. Det är väl så nära toppen man har sin topp nu. Man ska formulera det. Så jo, det är gött. Själv då? Förutom sjukdom?
Jo, men det är bra, tycker jag. Sjukdomen är ju ganska... den finns där och förstör i vardagen, så man hinner inte med att träna och man måste sova mer och man är allmänt seg och sådär. Men grabben var på sin livs första fotbollsträning i helgen.
Här var skoj.
Det är dagen här. Och det var inte... kanske inte riktigt fullt. Från fyraåringen är man inte riktigt redo för fotboll.
Nej, de får ju inte spela fotboll. Du får ge dem en boll framför fötterna så får de sparka på den. Alla var sig en boll. Liksom.
Ja, men exakt. Passa funkade. Men när de var i olika lag så var det liksom... Han ballade ur. Eller ballade ur. Men när han blev av med bollen så då ville han ju inte spela med på hela träningen. Men sen på den sista träningen var 3 dagar i rad. De skulle vara någon så här fotbollsskola. Så då skulle de grilla efter träningen. Mm. Så att det var ju det han såg fram emot liksom. En och en halv träning att just det, imorgon ska vi grilla, då får vi en korv efter. Så att efter halva träningen i sista träningen här då, så avbröt han och så var det fruktstund som de brukar ha. Och då höll han ju på att bryta ihop, för då tänkte han att det blir ingen korv utan det blir frukt istället.
Stackarn.
Så att det var bara härde ut sista 40 minuter så fick han sin korv efteråt. Så var allt frid och fröjd.
Han blev nöjd med den då, det var inte liksom så att han byggde upp och sen var det fel på korven.
Nej då, han var nöjd.
Ja, skönt. Så att
en halvtimme bort också, ute på landet den här fotbollsskolan. Så att han somnar på vägen hem. Men det är mer att man känner att man åker typ över en timme. Och sen vill han ändå bara sitta och kolla på en andra kompis att spela fotboll.
Ja.
Men så är det. Jag började ganska sent, jag var 12 när jag började med fotboll. Så att jag har inte... Det finns det på och kvar liksom.
Du kom dit och så sa de när du sparkade på den. Bara, du ska nu prova målvakt. Där får man ta med händer.
Exakt. Och så vi springa och sa att du ska nog undvika det där. Så mycket som möjligt. Men du verkar vara lång och ställa i mål.
Lagom galen också liksom.
Ja.
Ja, härligt.
Vi har sett på ett avsnitt South Park.
Mm.
Och där man har släppt ett specialavsnitt som heter End of Obesity.
Mm.
Som kom ut för ett par veckor sedan, ni hör det här. Snurrat runt lite i media och sådär. Så där tänkte vi prata lite om idag.
Ja.
Överlag, jag har knappt sett South Park innan. Mer av en family guy kille. Men du känner till dem.
Jag tittar mycket på South Park för, är det ju 20 år sedan typ. Alltså när jag var ingenjörsstudent i Lund så tittade jag på de där avsnitten väldigt ofta. De första säsongerna hade jag som DVD som man tittade på. Och det är ju samma, det är lite som Simpsons, alltså det är ju väldigt likt i form av dynamiken och sådär.
Ja.
Så det var väl...
Men lite grövre än Simpsons, eller?
Ja, det är betydligt grövre. Alltså det är ju mer såhär, samhällskritik kan man väl säga på sätt och vis, men... Det är mer samhällsgrejer som de drar in, alltså aktuella saker, det har de alltid gjort. Yeah. Liksom. De skojar med kändisar mycket mer än Simpson gör och sådär. Simpson har ju haft verkliga kändisar med liksom, som spelar sig själv eller spelar någon person som är lik dem och sådär i något avsnitt, men South Park ger ju sig mer på folk liksom. Alltså, de skojar och det gör de också i det här avsnittet.
Yeah. Ja, men de sparkar väl åt alla håll liksom.
Ja, ganska vilt.
Liksom väldigt så icke-PK och alla religioner får sin släng och presidenter och det allting.
Mm. Skämtar om det mesta som är olämpligt att skämta om på något vis.
Och sen när man väl får, sen får de skit för det och då skämtar de ännu mer om det. Är väl min bild av det lilla jag vet.
Så kan det nog vara. Så kan det vara.
Men avsnittet börjar i alla fall med att det är en liten kille som får komma till läkaren.
Cartman är hos doktorn. Det ser jag bara i avsnittet.
Ja.
Cartman, det är nu, det här är ju det mest kända av figurerna skulle jag säga.
Jag har aldrig sett en ruta liksom, så det är svårt att...
Nej, jag skulle säga att det är nu Cartman som är liksom den som flest kan namnet på, liksom, som har flest såna här tydliga karaktärsdrag. De har ju han som är med luvan som man knappt ser ansiktet på. Han dog ju varje avsnitt i ett antal, det var nu säkert ett decennium, han dog i varje avsnitt. Men nu dödar de inte han längre, vad jag vet. Kanske något avsnitt, men det har jag missat. Men jag tror inte det. Ja, han får leva nu. Så de har ju ändrat sig lite i strukturen på sätt och vis.
Ja. Ja, men du får fortsätta namedroppa namnen här då. Jag har sett avsnitt där 50 minuter kan vi säga. Och jag har ju sett 50 minuter South Park totalt sett.
Ja, okej. Okay. Det är Cartman jag tycker. Jag tror de flesta är väl Cartman. Det är liksom hela... Det här har hållit på ett... Det måste vara 20 år. Alltså minst... undrar hur länge det... Jag ska googla det faktiskt. Så jag vet. 1997. Och jävla reda. Så det var... Ja, det var mer än det. Det var 27 år då. Och en stående grej i det här, det är ju att Cartman blir... Alltså trakasserad för att han är fet på något vis. Och så i alla fall i början de första säsongerna så när han blir arg så skräker han tillbaka att han inte var fet, han har bara tjock benstomme. I'm not fat, I'm big boned, något sånt där. Och det skojar de ju med i avsnittet också, kan man väl säga.
Ja, de tar ju vidare i början där att han är hos läkaren och sen så säger läkaren att vi har fått läkemedel nu som kan lösa fetma liksom. Och mamman är det väl som är med där också.
Mamma är med.
Som säger då att nej, men vi har redan provat det här med att röra sig och äta bättre och sådär. Men det funkar liksom inte.
Mm.
Vi har fått semaglutid här nu då som är ett kanonläkemedel som funkar för det här. Och då börjar han ju drömma sig bort om att alla de här åren i skolan när han blivit retad för att han är fet så ska de inte kunna säga någonting, bara att han är en vanlig kille helt enkelt utan det här.
Nej, alltså Cartman är ju en ganska, alltså det är ingen bra kille så alltså han blir mobbad för att han är fet, men han är ju också sjukt, det är ju ser det här avsnittet också, det är ju en person med ganska sjuka tankar i alla fall, uttrycker sig sjukt mot folk kan man säga. Och det han drömmer sig iväg där liksom då först och skulle jag kunna inte vara fet längre. Så hans drömvärld då är ju att han går runt och fortsätter vara sjukt otrevlig mot folk, men de har ingen comeback. Nej, precis. Nej. Han inbillar ju sig då att, eller han intalar sig själv att om de inte kan säga att jag är fet så har de liksom ingenting att säga åt mig. Sen går ju han på hur liksom deras frisyrer ser ut och deras kläder ser ut, hur de beter sig och sådär. Men han är ju då övertygad om att när de inte kan kalla honom fet så har de ingenting att svara. Så hans drömvärld blir ju då, och det är ju lite South Park här liksom, det är ju inte att han drömmer om att han kan liksom bli av med sina besvär som han då visar upp hos doktorn, som gör doktorn orolig, och det är inte att han ska kunna röra sig bättre eller må bättre eller sånt där, utan det han känner som är liksom...
Han ska vinna sina fighter.
Ja, precis. Han vill kunna förolämpa folk utan att de förolämpar tillbaka. Det är liksom hans dröm, och det är ju... Det är väl ganska klassiskt South Park spår då på något vis.
Yeah. Men läkarsamtalet slutade i alla fall där någonstans med att de får reda på att det här finns, men i och med att du inte har diabetes så får du själv bekosta läkemedlet och det kostar $1,200 så gånger 10 drygt då jämfört med kronor här. I Sverige kommer man väl undan någonstans runt en dryg 1,000 för själva läkemedelskostnaden. I och med att det också är subventionerat för... det är subventionerat, alltså lägre pris för de som har diabetes, men det är dyrt om man inte har det helt enkelt.
Om man inte har diabetes och man skulle få det här förskrivet, vad får man betala det per månad? Det beror på dosen skulle jag tro, men vad ligger det på?
Ja, men säg en 1,000 då. Sen beroende på vilken dos och vilket läkemedel sådär. Vegovi börjar ju finnas i Sverige här nu. Och då ligger det på, om det ligger på 1600 någonting sånt där.
Mm.
Per månad. Och sen finns det ju Ozempic då. Då kan man ligga på 1000 kronor i månaden eller ännu lägre än så också. Beroende på dos.
Mm. Ja, det finns ju sådana här internationella jämförelser där man tittar på vad kostar semaglutid eller Ozempic eller Wegovy i olika länder. Och USA ligger ju väldigt högt där. Och det är ju...
Ja, nej, men det är ju det är liksom typ 12 gånger svenskan om man räknar på... Och ser man lite tid då.
Det finns en väldigt bra podcast, alltså Acquired heter podden. Deras säsong 14 avsnitt 1 handlar om Novo Nordisk, alltså hela företaget. Det är liksom mer historien kring alltså företaget. Det var Novo och så liksom det här. Det var två företag som gick ihop, båda danska. Logiskt är det så, men de går in lite på det här med priserna och medicinen. Hur det funkar i USA för att man ska få någonting förskrivet och hur priserna förhandlas, försäkringsbolagen och sådär. Och det är kort och gott rent fucked up. Alltså det är nästan 4 timmar långt avsnitt. De har faktiskt ett sånt här, de har någon bonuspodd eller något sånt här som heter någonting acquired, någonting extra, där de intervjuar en av de här huvudforskarna som var med och tog fram medicinen. Långt tillbaka då, som också är väldigt avsnitt, jag kan rekommendera båda avsnitt för den som är riktigt intresserad av det här, men i alla fall alltså, hur det fungerar i USA när det gäller försäkring och priser på mediciner, det är väldigt sjukt, alltså där är mellanhänder som egentligen inte borde spela någon roll, alltså borde inte vara med men som ändå är med och som lägger till sin procentsats då, bara för att egentligen höja priserna, för höjer de priserna får de en större procentsats. Alltså har man 20% av en försäljning och man kan få ut priset, ja då tjänar man ju mer såklart. Så det är ganska, det är väldigt rubbat i USA och de gör ju en väldigt stor grej av det i det här avsnittet på något vis.
Ja, och Bernie Sanders har varit ute och pratat om det här, vet jag också, i valkampanjen inför presidentvalet, vet jag. Att han har gått ut och pratat om att varför är de så dyra för... företagen måste ställas till svars för det här. Och så att vi ska se så till att få ner priserna lite i alla fall.
Ja, och de kan ju göra det. Det var ju en stor skandal kring diabetesmedicinerna för bara några år sedan. Frågan är om inte Elon Musk faktiskt omedvetet bidrar lite där till den grejen. Men det var ju när han tog bort det här med... Förr så var man ju verifierad på Twitter om man liksom... var relevant på något vis. Det var journalister under pandemin som gav en verifiering till en hel del forskare. Så det var på något sätt en, liksom, lite förtroendesmarkör på något sätt. Det var liksom, politiker fick ju också det, så det var ju dålig information även från de här blå verifieringsbockarna. Men det var ju ändå betydligt vettigare. Alltså det var en auktoritetsgrej på sig.
Det var ju lite att den här personen verkligen är den personen. Var väl,
ja.
Det var liksom hela
så var det också.
Tanken med det.
Ja. Jag hade ju det på Twitter då också, för att jag fick det när jag skrev för Svenska Dagbladet långt tillbaka, och jag fick ju verifiera mig och skicka in liksom ID-handlingar och verifiera att min hemsida var min hemsida och på olika sådana saker. Eller skickat in ID-handlingar, skicka in bild på ID-handlingar och sådär. Men då tog de bort det där Twitter. Eller om man skulle kunna skaffa det också. De som hade det fick ha kvar det ett tag, men så skulle andra kunna köpa det via abonnemang. Det är så som Facebook och Instagram har det idag. Alltså du kan ha verifiering där, men du vet inte om de som har det har fått det för att de är någon form av person eller för att de bara betalar för ett abonnemang. Det är stökigt där också på Instagram. Men då, precis när Twitter skapade, så var det ju folk som skapade profiler med alltså namn som var väldigt lika de officiella namnen. De kanske lade till en apostrof eller ett understreck eller något sånt här. Och så köpte de verifieringen. Och så lurade de ju folk att det var liksom det verifierade företaget. Och då var det ju någon som gick ut där. Det var väl Lilly, var det inte det? Det är ju Lilly, de som är fetma-medicinsföretagen här, alltså Lilly och Novo Nordisk. De är ju också väldigt dominanta på insulinmarknaden. De har en stor andel av hela insulinmarknaden. Och då var det någon som hade som fejlpris som gick ut med att från och med nu så kommer liksom insulinpriserna vara rimliga till vad de borde kosta. För det var ju samma sak där, alltså insulinet var skitigt i USA. Och det, innan det liksom blev tydligt att det där var någon som bara bluffade, betalat liksom 60 kronor för ett månads abonnemang, så blev det ju en stor skandal. Och så i samband med att det blev en skandal, så blev det ju ändå folk medvetna om hur blåsta de blev på insulinmedicinen i USA. Och det är ju väldigt många som tar insulin i USA. Det är ju många typ 2-diabetiker där. Också typ 1 såklart, men väldigt stor andel typ 2. Men där fick de ju ner priserna. Så det är liksom, men det krävs ju på något sätt en politisk vilja i USA att reglera det där. Och så länge det inte folket trycker på en stor grej, så vinner ju politiker också på det här, för de kan ju få pengar från liksom sina kampanjer, från läkemedelsföretag eller försäkringsbolag eller de här mellanhänderna som vi pratade om innan då, genom att behålla det som det är på något vis. USA är ju väldigt, det vet ju alla, så det är ju väldigt kommersiellt på något vis, hela landet, att det är mycket pengar som byter fram och tillbaks.
Ja, och det är också det som det har varit stora grejer med, liksom att många kändisar kommer över det och använder det bara för att man är rika. Liksom. Man kommer in på det i avsnittet också ganska snabbt där. Men när vi ändå är inne och tipsar om podcast, så kan jag väl tipsa om Sveriges Radio har något program som heter Förmiddag med. Och det släpptes här, vad blev det nu, förra onsdagen när du lyssnade på det här. Ett avsnitt på 35 minuter som heter Viktmedicin, medicinen som förändrade allt. Johan Bergelull som intervjuar Amina Mansour som är vetenskapskommentator eller journalist på Expressen. Bra, där pratar han mycket om Ozempic och just Novo Nordisk. Så det kan man lyssna på om man inte har tröttnat på detta ämnet som vi har spelat i ett antal poddar
om. Jag tycker vi också tjatar om det faktiskt, men det är ju... Ja.
Ja, det är intressant.
Det händer väldigt mycket. I och med att det är så lukrativt, så är det ju också väldigt mycket som... Och det är ett läkemedel, så är det ju väldigt mycket som produceras. Alltså, när det blir en hype kring, jag vet inte, seed oils, som i vissa delar av sociala medier är det ju en stor grej. Men där är ju inget... Alltså, forskningen tar ju sin tid där, alltså där finns inte de här miljonerna att investera, det finns inte miljonerna att tjäna på att visa någonting där, utan där är det ju, folk har bara hittat på någonting, de som skulle göra studier på det här eller som är intresserade av frågorna, alltså de forskarna får ju inte pengar från dem, för det är ju ingen, alltså extern något företag eller sånt där som skulle kunna tjäna på någonting, utan det blir ju mer vanliga vägarna för forskningspengar, ansökningar och sådär. Och de har ju inte heller någonting att tjäna på ett resultat där på sätt och vis. Ja. Förutom folkhälsa då såklart.
Och det blir ju någon slags påhitt från början. På det här liksom, ja men semaglutid blev utsett till liksom årets vetenskapliga genombrott i Science förra året. Mm. Det är inte vad som helst som blir det. Det är ju liksom verkligen en revolution och någonting helt otroligt stort inom liksom hälsovärlden. Mm. Sjukdomsvärlden. Så att, ja.
Cartman får inte sin medicin.
Exakt.
De har inte råd med det då, när de får höra att han inte kan få det förskrivet med försäkringen. Och då nästa dag i skolan så kommer liksom Cartmans kompisar och säger att han sitter och gråter då. Vilket är väldigt ur karaktär för Cartman, alltså i serien överlag. Och så går de fram och frågar vad är det som är fel då? Och så säger han att jag kommer alltid vara fet på något vis. Och så Kyle, den andra lite mer, alltså, de är ju kända alla personer om man tittar på sig, men det är de två som kanske har mest sådana kända kommentarer och sådär, skulle jag tro.
Vad tror du vi har, i lyssnare på liksom, hur många är bekanta och kan South Park?
Men nu kommer vi precis fram till...
Jag lägger upp en gallop på vår Instagram efter det här. Men vad, om du ska ge sig...
27 år har den här serien gått. Så många människor måste ju ha fastnat någon kort stund. Sen är det klart, det visas nog inte längre på...
Samma Jakob som också var helt övertygad om att allting skedde. Alla lyssnade på podcast med dubbel hastighet.
Nej, inte dubbel.
Det är typ 9% eller någonting sånt där som lyssnade lite extra snabbt.
Man måste ju skriva upp hastigheten. Man kan ju inte lyssna. Alltså minst 1,2. Är det en komplicerad podd, lite fakta och så, då sätter jag den kanske på 0,2. Är det de här komedipoddarna, det är liksom 0,4, 1,4, 1,5.
Ingen gjorde det ens, våra lyssnare. Du måste läsa, du måste känna vår
Ja,
och lyssnarskara.
Ja, jag tror, jag strunt i om folk känner till South Park eller inte.
Han gråter och känner att han alltid kommer behöva vara fet.
Mm, och så berättar han då att det finns ju medicin, men jag får inte den. Och så Kyle blir då upprörd. Varför får du inte den? Nu har ju försäkring. Din mamma har betalat pengar jättelänge till försäkring för att du ska få sånt här när man behöver medicinsk hjälp. Och så säger då Cartman att det räknas ju inte som en sjukdom. Så, av försäkringsbolagen ska vi säga så. Det är ju också det där. Ja. Många läkarsällskap kallar ju obesitas för en sjukdom numera, så där, men gemene man ser ju inte det som en sjukdom, och då kommer ju återigen försäkringsbolagen undan med att inte kalla det en sjukdom, och så tjänar de, slipper de spendera pengar på den medicinen till folk.
Det är ju, det är väldigt knasigt i USA med allting och sådär, men i Sverige så, som sagt, du får betala medicinen själv. Det finns, det verkar finnas små, liksom, ansöker man till Försäkringskassan på och skriver rätt saker, så kan man få även liksom bidrag från därifrån, i och med att det är liksom en kostnad som har med en sjukdom att göra.
Ja, ja.
Kan jag lägga till bara.
Ja. Men Kyle blir upprörd och säger att vi går till försäkringsbolaget. Och då kommer liksom avsnittet in på, nu börjar de skoja med, eller skoja, alltså då, ja, det är ju, de skojar ju med det i serien, det är meningen att man ska sitta där och småflina och så, men det är ju på allvar på något sätt. Så man läser på de här, och det gör de ju ofta. Alltså, vad är Matt Stone, så han heter huvudskrivaren till serien. Men då kommer de till något sånt här försäkringsbolag. Jättefint, alltså rik, fina lokaler, jättestor byggnad och sådär. Och så kommer de in här och så frågar de, ja, så vill ni teckna försäkring? Och så för massa sådana frågor som liksom handlar om, vill ni ge oss pengar? Sen när de säger, nej, vi är här för min kompis, han behöver få försäkringspengar för han är sjuk för att få medicin. Ja, så ni vill ha pengar av oss? Så skickar de någon till sån synkigt rum där det sitter någon överarbetad stackars gammal man som säger då att ja, nej, egentligen så får du inte pengar där. Så ringer någon direktör och så lägger han på lönen. Så direktören sa nej, så säger han, men vem är direktören? Nej, hans jobb är bara att säga nej. Så något sånt där. Yeah. Och sen så ska de då, så säger ändå den här gubben till dem att ja, men ni skulle kunna, om ni liksom navigerar det amerikanska medicinska systemet, så finns det kanske möjlighet. Och sen bara flyger de runt mellan liksom så mängder av instanser, och de skickar fax. Nu skojar de ju också med det, vilket jag tyckte var väldigt underhållande, för faxmaskinen, den används ju fortfarande inom vården, även i Sverige på enstaka ställen, vilket är ganska sjukt. Men man skriver ut ett papper, lägger det i faxet, skickar det, så får de andra det utskrivet via faxmaskinen, och sen knappar de in det på datorn i sin... Ja, det är helt... Ja. Jag vet inte hur mycket det sker i Sverige.
Ja, på Sahlgrenska faxade det fortfarande. Du vet, det var liksom...
Ja,
då skickade man journalanteckningar via fax till andra delar av landet. Liksom.
Det enda fastande telefonlinjen användes till nu med det är faxen.
Ja, typ så.
Jag vet inte. Ja, till och med min morfar har slutat använda sin fasta telefon. Han är 96 fast. Han sa, nej, vad ska jag den till? Liksom, så han har... Lite sorgligt. Det är ett av få telefonnummer jag kunde utan till deras fasta. Snedspår.
Ja, så är det ibland. Nej, men de visar väldigt bra på liksom den här ojämställdheten som finns i det amerikanska sjukvårdssystemet, försäkringssystemet.
Mm.
De börjar också då till exempel att tillverka det här läkemedlet, eller något liknande i alla fall, eller något indisk leverantör, så bara det här gänget då.
Alltså Cartman och company, eller Kyle och company får man väl säga, de tillverkar det här i Kyles källare till Cartman.
Ja, och jag tycker de uttrycker det ju, jag vet inte hur man ska lägga det, men de uttrycker det i alla fall någonting i stil med liksom att de rika får Ozempic, semaglutid, och de fattiga får kroppspositivism.
Ja.
Det där man kan liksom...
Och hon finns ju på riktigt, Lissy. Som de skojar om. Alltså, det får Cartman redan där när han är hos doktorn då och säger att vi kan inte betala för det här ur egen ficka. Så säger han, nej, men då kan jag förskriva Lissy till dig. Och Lissy är det en väldigt känd amerikansk kroppspositivist. Och då skojar de väldigt mycket där om att liksom, ja, men kan du inte behandla det, så kan du få lära dig att ignorera det på något vis. Sånt där.
Ja.
Och Det skojar de om igen i avsnittet på något vis. Alltså de fattiga får leva med det och lära sig att älska det, eller vad man ska säga, medan de rika får det förskrivet. Så de har lite sådana parallella historier. De har sockerindustrin med också, som är ganska roligt. När de är alla cornflakesfigurerna som är ganska brutala. Det är ju en serie som lätt spårar, och den spårar ju också där när de behöver liksom deras shootout där med seriefigurerna. Och
precis som den här podden har gjort det så länge, har det varit liksom en tråd som har gått lite fram och tillbaka på olika sätt. Så exakt så är även liksom
det går fram och tillbaka.
Själva avsnittet också.
Mm.
Man följer också en grupp mammor som är då superrippade, som tappat de här sista kilorna med Ozempic eller Muniara till exempel då.
Mm.
Som är det nya läkemedlet som kommer till Europa här framöver.
Ja. Och där framställer de ju som att det är på något sätt ett drogberoende. Alltså de likställer lite med att de här personerna är ju beroende av det, precis som människor är beroende av andra droger på något vis. Att de här kvinnorna då, att de på något sätt, de börjar göra inbrott och råna apotek och såna här saker för att få tag i medicinen när deras doktor slutar förskriva den till dem. För att de har ju egentligen inte några problem, och även i USA så blev det ju mycket om det här när det blev brist på medicinen, att man försökte hålla in på det och man försökte förskriva det till de som behövde det mest. Så de här då rippade mammorna fick ju inte mediciner längre, och så började de snäva. Och jag vet, det spåret, det är väl lite, det är väl ett försök att skoja lite med den här, som säger, kändisarna som tar medicinen och så. Det är väl det som jag tycker är lite svagast i avsnittet på något vis.
Ja.
Men där är ju...
Men de försöker ju helt enkelt bara liksom fightas mot att få tag i det här, och sen har de ju också då liksom en fight mot att Ozempic inte behövs, eller Semaglutid inte behövs för att Obestas inte är någon sjukdom. Det är mycket där det handlar om också i själva avsnittet. Sen tar de upp också som ett exempel här att de säger något i stil med liksom att med alla andra droger och läkemedel så slutar saker funka, men här börjar saker funka. Till exempel så är det väl någon kille där som har gått ner i vikt och fått bäst ett testosteron som helt plötsligt börjar förstå att så här, ja, men nu funkar snoppen igen liksom. Vilket också är någonting, när man jobbar med det på daglig basis, så är det ju testosteronbrist, det är ju väldigt stort bland män med obesitas till exempel.
Ja, men man undrar ju, alltså det här är ju skämt med man ska säga Amerika, och jag tror det kom en enkät för några år sedan som jag så skickade, vi har chattat för ett par månader tillbaka, att vi tog aldrig upp det, men det är en sån här, alltså enkät eller polling då, som det heter, så, alltså, organisation som heter KFF, som gör mycket såna här enkäter kring mediciner och hälsa och såna bitar, och de släppte en sån här i maj där det var alltså en av åtta, så 12% säger att de någon gång har tagit då semaglutid eller GLP-1 analogerna då. Och bland de som har diabetes så är det 43%, och bland personer som har fått höra från en doktor att de har övervikt eller obesitas så är det 22%. Så det är ju väldigt vanligt i USA. Och om de där, nu är det ju ofta så med enkäten att man får inte tag i den, vad säger, lägsta samhällsklassen på samma vis, och sannolikt har ju den lägsta samhällsklassen väldigt dålig tillgång till de här medicinerna i USA. Yeah. Men ändå liksom att det är en av åtta som säger sig ha tagit den här medicinen någon gång, och 6% säger att de använder den för stunden.
Yeah.
Så det här att man tittar på det här tycker det kanske är lite absurt, och det är det ju säkert, de tenderar ju att ta det till sin extrem alltid, South Park, men de försöker ju skoja med nutiden på något vis, så jag tror nog ändå att det är väldigt vanligare förekommande än vad man liksom då har uppfattningen av utifrån, när man inte är inne i USA och inne i de här kanske samhällsgrupperna eller klasserna där det kanske där det inte är så mycket att lägga ut 10 000 i månaden på en medicin som du kanske inte då till 100% behöver och vissa inte alls behöver.
Och någonting som de som är genomgående kring i det här är också att det är flera i det här avsnittet då som börjar ta Ozempic och som inte vågar berätta det för sina nära och kära för att man liksom man skäms över att ta läkemedel när alla vet inom situationstecken att det är bara att röra på sig och äta mer, bara köra pilates.
Det är mycket pilates.
Vilket också då är ganska liksom ett stort en ganska vanlig när man jobbar med patienter i det här fallet som jag gör, så blir det också ganska vanligt att man kanske inte vågar berätta för sina, man känner liksom att det är någon slags fusk för att man tar ett läkemedel som sänker aptiten och sådär. När liksom samhället säger egentligen bara att det är mer willpower som behövs.
Ja.
Det finns också ett litet avsnitt där det är en mamma eller en patient som inte får sin Ozempic för att hon har fetma utan måste vänta på att bli sjuk. Så rätt som det så får hon den här sjukdomen då.
Diabetes.
Och då så får hon ju diabetes. Och då så får hon liksom läkemedlet. Och då är det verkligen så här, grattis, du har fått din diabetes nu. Nu kan du äntligen få ditt läkemedel. Mm. Vilket, jag tycker den scenen är väldigt talande. För att det verkligen visar på problematiken. För diabetes typ 2 och fetma, det är ju två stycken sjukdomar som hör. De hör ganska tätt ihop liksom. Det är många som har. Det ena påverkar det andra helt enkelt. Så det är ökad risk för diabetes typ 2 när man går upp i vikt liksom. Men att det blir då som vad skönt, äntligen får jag diabetes typ 2. Så jag får ett läkemedel som fungerar. Istället för att man får det kanske lite tidigare så slipper man få sjukdomen. Och det är den liksom preventiva frågeställningen som alla ställs inför nu då i hela världen i stort sett. Att hur mycket ska vi betala för att folk inte ska bli sjuka mer än sin liksom obesitas då? Man kanske slipper sitt höga blodtryck och diabetes och sämre blodfetter och sådär om man kan starta lite tidigare.
Ja, ja det är ju, vi har varit inne på den tidigare. Det är ju, idag så har man ju gett den här med, alltså det är ju så när man ska visa att något funkar på något vis eller man vill öka chanserna att det ska funka, då ger man ju det till de som ska tänka sig ha störst nytta av det. Alltså, så man börjar ju där. För att dels så går det ju snabbare. Alltså, har du de som vi pratar, hjärtsjuka och njursvikt har vi pratat om här till exempel i podden när man sett positiva effekter. De blir ju dåliga fort. Alltså på något vis. Alltså, har du någon som redan har hjärtsjukdom, det är ju hög risk att de kommer få mer hjärtsjukdom. Alltså något hjärtstopp eller sånt där. Och då är det ju större chans att du inom en kortare tid kan visa en effekt från någonting om det funkar. Men det innebär ju också att det är där vi vet att vi har liksom vinsten är större än risken. Frågan är ju hur långt ifrån det som vi kanske då idag har tröskeln för sjuka. Ungefär som tröskeln hon gick över då när hon typ 2 diabetes då från att ha haft fetman bara. Hur tidigt börjar man där och fortfarande har en vinst? Och det är de ju inte inne på så mycket i serien. Alltså de kunde ju haft någon där av dem. Men det är ju också, det är bra på sätt och vis att de inte gör. För vi har ju inte, alltså medicinerna idag, det vi känner till som en negativ bieffekt, det är ju effekter som försvinner när du slutar med medicinen. Där är ju ingen, vad vi känner till.
Det är också effekter som ofta försvinner av tiden också. Det är inte så att man mår lite illamående i början, det är ingenting som håller i sig oftast heller liksom. Under längre tid.
Men det kan ju vara sådana grejer att man har svårare för viss typ av mat och så som kanske håller sig. Ja, men alltså, det är ju ändå så att slutar med medicinen så verkar man ju bli precis som innan. Alltså på gott och ont då. Då är ju frågan vad ska vara det negativa vara. Kanske alla ska gå på medicin. Men någonstans så borde det ju vara något negativt. Om inte annat med livskvaliteten och sådär. Och det har de ju inne lite på den här mannen som du pratade om. Han är Han börjar ju tveka med medicinen där, för han tycker ju att han är ju en missbrukare sen innan. Han är ganska känd i serien för det också. Han gillar öl och han gillar marijuana och lite andra droger i vissa avsnitt. Och han då, han säger den här drogen då, ja, han trodde först att han skulle få den att bli hög, men så han, den är ju konstig, för den ger honom inte den här glädjen och begäret som man får från andra droger då, upplever han, utan det den ger han är ju då på något sätt hälsa, yeah. Vilket han då, han tycker det är tveksamt, han tycker liksom att livskvaliteten försvinner trots att jag då kanske ser bättre ut i spegeln och sådär, och där borde det ju finnas en balans som inget annat, alltså det är ju inte kul att vara lite illamående, det kan, ibland tycker jag också att det kan vara gött att ha det här riktiga begäret för något gott att käka, men så det.
Men tanken är att man ska normalisera aptit och mättnad och hunger och...
Ja, men det där, alltså, vi vet ju inte vad normalisera är. Alltså, hur mäter vi det? Alltså, hur vet vi att vi normaliserar deras... Kanske är det så att de redan har normalt mättnadskänslan och så här, och så har de ett onormalt svar på omgivningen. Och så höjer vi mättnadskänsbiten så att den matchar det de känner från omgivningen, så hamnar de i någon annan balans. Alltså, jag vet inte hur man skulle kunna mäta det här med att man normaliserar. Man pratar ju många gånger om det när man liksom pratar om medicin. Nu vet jag hur det känns att vara normalviktig, men det är inte säkert att det är samma känsla.
Ja, men det påverkar ju, det påverkar inte liksom bara aptit och, utan det påverkar ju också signalering i hjärnan. Vi ser ju mycket liksom, hetsätning och en del alkohol och spelberoende och sånt som minskar också. Med de här liksom, läkemedlen. Och likadant så nu är något vi har inte pratat så mycket om det egentligen, men food noise har vi inte pratat om, tror jag inte.
Nej.
Men det är ett fenomen som framförallt finns så med lite högre BMI, där man liksom tänker på mat i stort sett hela tiden jämt, vad man ska äta till nästa måltid, man planerar sitt liv efter det, och något slags matbrus kan man väl översätta det till, som alltid finns där. Och det är någonting som verkligen sådär verkar försvinna när man tar läkemedel, att man kan börja liksom, tankarna kan börja tänkas på andra tankar, och man behöver inte bara tänka på mat helt enkelt. Och sådana saker har man ju inte upplevt om man inte har det innan liksom. Så att jag tror ändå man kan säga att man liksom normaliserar på ett sätt, men det är såklart att det finns en vad man egentligen menar, men många upplever i alla fall att det är stor skillnad på att bara leva det här vanliga livet.
Ja, det vet vi att det blir. Liksom, i och med att det blir lättare att sluta i tid och lättare att göra bättre val, så är det ju en skillnad.
Ja.
Frågan är ju mer...
Ja, och sen kommer ju inte alla gå ner till liksom, övervikt eller normalvikt heller.
Nej, det kunde de ju också haft.
Och då kan man ju diskutera ordet normalisera, liksom, men man vet ju aldrig vilka som kommer gå ner. Vi pratar ju om de här läkemedlen alltid i medelvärde i liksom procentviktnedgång och sådär, men det är ju vissa som inte går ner alls och vissa som går ner väldigt mycket. Så att...
Det tar de inte upp i scen. Alltså, jag skrev ner lite punkter här, och det tyckte jag var en av dem, att de som går på Ozempic i serien, förutom Cartman då, som bara får, han får en dos av det här compound-grejen, vilket funkar, det som de har gjort i källaren i serien då. Prova inte det själv på egen hand, gott folk. Men och han tappar ett knappt kilo på en vecka. Men alla andra som går på det är ju bara de här mammornas sällskap som vi pratar om, liksom, som liksom har rutor på magen och går med magtröjor trots att de då är, liksom, har barn och alltså är 40-årsåldern. Liksom. De skojar ju med det också. Liksom, att det är, yeah, bara, det är liksom unga tjejer som går ut med magtröjor, och de som går på Ozempic som har liksom, dragit ner sig dem. Men det är ju inte folk som tittar på det här och inte har grepp på det här sen innan. De får nu lätt bilden av att ta den här medicinen så blir du rippad.
Ja.
Normalviktig och sådär. Och så är det ju inte, precis som vi sa, att de här som nu, som sagt, de här studierna man gör, då börjar man ju med de som man tror man ska ha störst chans att hitta en effekt hos. Och då har man ju haft deltagare BMI 35, 36, 33, alltså där stora personer. Och i slutet, när de här studierna är slut då, efter ett par månader eller något år eller ett drygt år ibland, så är ju de flesta, alltså genomsnittsvikten är ju fortfarande en BMI 30 plus för den här gruppen. Alltså de har ju tappat många kilo, alltså kanske 20 kilo i snitt, men de ligger ju fortfarande på det som vi klassar på fettmasset till BMI då.
Ja.
Så det tycker jag nog kunde haft med.
Ja, när man pratar om viktnedgång så pratar man ju också mycket om procent viktnedgång man går ner. Liksom lite 5%, lite mer 10%, och sen när man verkligen får alla de här stora fördelarna så börjar man prata liksom runt 15%, och det är ju många som går ner, inte minst med de här liksom nya läkemedlen som kommer nu, att det är ännu högre mängd som når de här målen. Jag tror att på semaglutid så tror jag att det var 89-90% eller någonting som går ner mer än 5%, 5% eller mer. Så man når ju fortfarande en väldigt stor hälsoeffekt på hela populationen också. Även om man inte går ner liksom till normalvikt eller till en övervikt.
Mm. Men gillar man South Park tycker jag väl man kan titta på det här avsnittet. Man kan ju titta på alla avsnitt om man gillar South Park såklart. Men har man inte sett South Park innan så... ja, det kanske inte är det avsnittet man ska börja. Men det är väl intressant ändå att se lite... det här kommer ju nå människor som annars inte bryr sig alls om detta. Jag skulle gissa på att de har fortsatt ha en ganska ung publik trots att det är en gammal serie. Så det är ju spännande att se lite vad folk i allmänhet får se för någonting, kan man säga. Avsnittet, det spårar ju lite sen. De här mammorna ska kapa en lastbil med Ozempic medicin och ri.
Ja, det halvspårar ju lite hela tiden. Jag vet inte om man kan säga att, vad kan det vara? 15-20 minuter som är liksom bra, och sen är det 30 minuter som är urspårning.
Ja, så är det kanske.
Men det kommer ju som sagt tänkvärda saker bra. Det kommer ju bra saker som du kommer in på ännu. Men det kommer ju bra citat och vettiga grejer ibland liksom.
Mm. Det slutar med att Kyle har ett tal i matsalen där på skolan, vilket är ganska vanligt att han liksom har lärt sig någonting då i slutet där. Men då säger de att de ska ju aldrig mer reta någon för att de har fetma då, att det inte är personens fel, och att vi har både liksom i USA då, alltså både livsmedelsindustri och medicin och försäkringsbolag och sådär som arbetar emot personer med fetma i princip, att de är liksom i en jävla sits att göra någonting, de kan liksom inte göra det åt det på individnivå, eller de, man kan, men alltså att det är inte något, liksom det är meningslöst, det är inte rätt att ge sig på individer för hur de ser ut och sådär. Och alla är överens på det, och i serien då så är det hela världen som är överens på det på något vis. Och då blir ju Cartman skitglad, nöjd. För då är ju hans...
Och varför då?
Han är ju nöjd då för att det var ju bara det han ville uppnå.
Ja.
Han sket ju i...
Han kan bara fortsätta vara ett as utan att få något tillbaka.
Han sket ju i den här oron som doktorn hade känt när han var hos läkaren där i början, som sa att din hälsa är inte bra trots att du är så ung. Utan han är ju bara glad att nu får ingen säga tillbaka som, alltså, svar på mina förolämpningar att jag är fet. Så börjar han ju gå runt det som han drömde om där i början, att han börjar helt enkelt gå runt och säga skit till alla människor, hur de ser ut och hur de beter sig och liksom allt möjliga förolämpningar.
Ja.
Och så säger han, vad ska du säga tillbaka? Då ringer comeback, så bara går han vidare. Och det är väl lite, ja... Det är ju ett South Park-avsnitt på något vis. Så de ville visa att Cartman är ett rövhål, även om även om han man tycker synd om han ibland i serien liksom, för det är mycket på fetma skämten. Har det varit sen tidigare? Vi får väl se om de går tillbaka till det i senare avsnitt, eller om de menar att det där ska gälla för evigt i serien nu, att vi inte ska hålla på med Cartmans vikt längre.
Men ja, sevärt tycker jag ändå att det är. Många bra poänger. Och vi länkar väl till våra andra poddavsnitt där som du tipsade om och jag tipsade om där. SR och ditt förslag.
Acquired heter de. Acquired.
Ja.
väldigt, väldigt intressant. Det handlar mycket mer om insulin än det gör om Ozempic då, men väldigt bra ändå.
Nej, och det speciella med Novo Nordisk är väl också att de har haft alltså Lilly och stora AstraZeneca och riktigt stora aktörer på läkemedelskartan brukar ju köpa upp de här små företagen, men Lilly har ju gått sin egen väg och skapat en, liksom, stort kapital och stora ett stort imperium helt enkelt utan detta. Mm. Det är också.
Ja, de går ju in i går in bra i det på, i avsnittet där på något vis att de har någon form av ideal eller ideellt mål på något vis om att insulin ska göras tillgängligt och billigt, eller behandling vid diabetes ska göra tillgängligt och billigt och såna här grejer. Vilket har ändrat liksom hur de har gått tillväga ganska många gånger och hur de konkurrerar på insulinmarknaden och sådär med billigare grejer. Och.
Yeah.
Det är intressant att lyssna på. Tycker jag absolut. Gör det om ni bryr er minsta.
Ja, yeah. Och kanske så ska man åka till Danmark i sommar och åka över till den här lilla Novo Nordisk byn som jag tror att de är 17 000 invånare någonting, och sen har de den här stora fabriken.
Yeah.
Och jag hörde en intervju med borgmästaren, han har sänkt skatten 6 gånger senaste åren för att de får in så sjukt mycket pengar liksom från alla som jobbar där, och Novo Nordisk betalar ju för att vara där. Sådär.
Rika människor, mycket inkomst. Ja, sjukt.
Så att, nära från Helsingborg. Vi får hoppas att ni får en fantastisk vecka framför er. Hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om varandra.
Ha det bra alla.
Hej hej.